Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima allamtana, wa allimna ma yanfa'una, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Vi ska idag, inshallah ta'ala, gå igenom verserna som handlar om fastan från surat al-Baqara. Verserna 183, 184 och 185. Och sen finns det typ två verser till som man kan ta kanske nästa lektion. Och även surat al-Qadr som vi lovade att ta i Ramadan. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Och de här tre verserna vi ska gå igenom idag omfattar otroligt mycket fawaid. Otroligt mycket nyttor. Så håll i er. Inshallah, vi börjar med att lyssna på de välsignade koranverserna. Och sen så förklarar vi vad de betyder bi idhnillah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Den tafsir vi tänkte utgå ifrån är tafsir av Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Och vi kommer även läsa några fawaid från Sheikh Sa'di och lite andra hadither och så som andra ulema nämner gällande det här ämnet och dessa verser. Ibn Uthaymin, han gör så att han nämner generellt vad verserna betyder och sen går han igenom nyttor som man lär sig från dessa verser. Gällande den första versen, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Troende, eller ni som har antagit tro, det har föreskrivits er att fasta, liksom det föreskrevs de som levde före er, så att ni kan utöva Guds fruktan. Ni har säkert hört ofta att jättemånga koranverser börjar med ya ayyuhalladhina amanu. Och Ibn Uthaymin säger här att det här betyder att den beordringen som kommer efter detta kall är någonting som ger människan tro. Eller om det är ett förbud, att avstå från det är också någonting som ger människan tro. Och det tyder också på att det är jätteviktigt. Det som kommer efter, ya ayyuhalladhina amanu, det som kommer efter denna mening är mycket viktigt för de troende. Ja. Det tyder på att då att sätta det i praktiken ökar iman och att avstå från det sänker iman. Kutiba alaykum as-siyam. Fastan har föreskrivits för er. Så som den föreskrevs för dem innan er. Yani, judar och kristna och andra. Eller de som följde tidigare profet. La'allakum tattaqun. För att ni ska utöva Guds fruktan. Eller för att ni ska få taqwa, Guds fruktan. Sheikhen Rahimullah, han säger att i de här verserna finns det många fawaid och bestämmelser. Bland dem är att fastan är obligatoriskt. Fastan är en av islams fem pelare, som ni känner till. Kutiba alaikum siyam, fastan har föreskrivits. Alltså, den är obligatorisk. Den andra faidan är hur viktigt det är med fasta. Och att inget samfund kan vara utan denna dyrkan. För den föreskrevs för oss så som den föreskrevs för dem innan oss. Och här nämner sheikhen att de innan oss fastade betyder inte att deras fasta var exakt som våran fasta. I utförandet eller i antalet dagar och så vidare. Eller tidpunkt. Och det har nämnts av många i tafsir att från Noah, profeten Noahs tid, har folk fastat. Och vissa nämner att de fastade 3 dagar per månad. Och det fanns även innan islam, folk fastade Yom Ashura och så vidare. Det fanns olika sätt att fasta på. Och sen kommer vi till senare att till exempel så fick de inte äta efter att de hade sovit på Salat al-Isha. De fick inte äta. Och så var det också i början av islam. Den tredje faidan är att Allah tröstar oss, eller han ger oss liksom hopp med de här verserna. Då han berättar att de innan oss fastade. Så om det var svårt för oss, så finner vi tröst i att det också var svårt för dem. Om de klarade av det, så ska vi också klara av det. Och Ibn Kathir nämner att det åligger oss att tävla med de nationerna som har varit innan. De fastade, då måste vi fasta ännu bättre. Vi måste vara ännu bättre än dem. Den fjärde färgen är dygden av denna umma. Då de har fått samma form av dyrkan som de innan. Alltså att vi också klarar av att fasta. Och den femte färgen är att fastan är en orsak till att få Guds fruktan. Taqwa. La'allakum tattaqun. Och så säger sheikhen, och att den som inte får taqwa av sin fasta, han har en brist och en defekt i sin fasta. Alltså om du fastar på riktigt så som du ska, så kommer du få Guds fruktan. Och om du inte får det, så vet att det är en defekt i din fasta. Som profeten sa, alaihissalatu wassalam, man lam yad'a qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Att den som inte avstår från ont tal, falskt tal och falskt och ont agerande, dumt agerande, då är Allah inte i behov av att han lämnar sin mat och sin dryck. Så nyttan i att fasta och visheten bakom fastan är att den fastande ska få fromhet, Guds fruktan. Att han ska avstå från sexuellt umgänge under dagen. Han ska inte säga och göra fula och dumma saker. Även om det blir så att någon försöker strida och slåss mot honom, så säger han, eller förbannar honom, så säger han bara in i sa'im, jag fastar. För att på så sätt undvika konflikter. Sheikh Sa'di, rahimahullah, nämner gällande det här med gudsfruktan. Hur får man gudsfruktan av att fasta? Han säger då den fastande kontrollerar sin själ och avstår från saker som han tycker om, som mat, dryck och sexuellt umgänge. För Allahs skull så är det en form av taqwa. Att avstå från det som Allah har förbjudit och söka det han har gjort obligatoriskt och söka Allahs välbehag är någonting som är från taqwa, Guds fruktan. En annan sak som tyder på att fasta är taqwa är att den fastande är medveten om att Allah ser honom. Han har den vaksamheten. Han vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser honom. Så han avstår från att äta och dricka och så vidare. För att han vet att om jag gör det, så ser Allah mig. Och det här är också från taqwa. En annan sak som gör att en fastande får gudsfruktan är att när man fastar och är hungrig så blir liksom blodådrorna trångare, de blir mindre. Blodet cirkulerar långsammare i kroppen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att shaitan kan gå in och cirkulera i människan så som blodet. Och här nämns det då att shaitan har mindre chans att påverka människan. Människan blir starkare och skyddar sig mer mot shaitan när han fastar. Vilket gör att han avstår från synder, vilket är taqwa. Så han får taqwa på det sättet. Och som Ibn Kathir nämner gällande den här faidan, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: ungdomar, ni som kan, gift er. Och om ni inte kan, så fasta. För det kommer att skydda honom. Ja, ni fasta skyddar honom från att falla in i haram. En annan sak som gör att den fastande får gudsfruktan är att den fastande för det mesta dyrkar Allah mera. Eller hur? Folk dyrkar Allah mera i Ramadan. De går till moskén och gör salam mera, de läser mera Koran, ger mera pengar till fattiga och så vidare. Vilket också är taqwa. Leder till gudsfrukten. Och den sista, att den rike får smaka på hunger. Vilket gör att han känner med de fattiga och de hungriga. Och gör att han hjälper dem. Vilket också är en av taqwas egenskaper. Här nämner Ibn Uthaymin en annan faida. Allah säger i den här versen la'allakum tattaqun, att fastan har föreskrivits för att ni ska frukta. Allah nämner här visheten bakom varför vi ska fasta. Och han säger att Allah subhanahu wa ta'ala lagstiftar inte någonting förutom att det finns en vishet bakom det. Vare sig vi känner till det eller inte. Om vi känner till det, så är det från Allahs dygd. Att vi känner till hur bra och komplett och perfekt Allah Azza wa Jal är och hans sharia. Och det får också våra själar att finna frid. Och om vi inte känner till visheten bakom hans lagstiftningar, så ska vi ändå acceptera det. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Det är inte passande för en troende man eller kvinna att ha en annan åsikt när Allah och hans profet har bestämt någonting. Den som går emot Allah och hans sändebud har sannoliken gått långt i sin villfarelse. Så det är inte tillåtet för en muslim att tycka någonting annat. Vi är inte som kristna när man säger: vad tycker du om si och så? Vi tycker ingenting om det som Allah och hans profet har bestämt sig för. Vi tycker att det är bra. Punkt slut. Vi accepterar det. Även om vi inte förstår visheten bakom det. Och det finns folk som alltid måste förstå visheten i allting. Om de inte gör det, så accepterar de inte den här saken. Och det här är fel. De troende säger bara: sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Acceptera allting. Så fort du hör det. Spelar ingen roll om du förstår eller inte förstår varför det är haram. Men vet, som sheikhen sa, att allt som Allah har förbjudit finns det en vishet bakom. Varför har han förbjudit det? För att det är skadligt. Du kanske inte förstår varför, men det är skadligt. Allt Allah har beordrat är bra för människan. Så gör det. Vare sig du förstår eller inte. Punkt slut. Och den sista färgen, att fastan ger människan taqwa. Och den ger också människan iman. Den ger människan tro. Som Allah sa: ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Troende, fastan har föreskrivits för er. Så fasta är någonting som ger människan starkare iman. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: ayyaman ma'dudat. Ni ska fasta under ett begränsat antal dagar. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ni ska fasta under ett begränsat antal dagar. Men den av er som då är sjuk eller på resa ska istället fasta under ett motsvarande antal andra dagar. Och de som klarar av den fastan får lov att sona för den med att ge mat åt den behövande. Och den som självvalt gör mer gott, då är det bättre för honom. Och att fasta är ännu bättre för er om ni bara visste. Vi ska gå igenom exakt vad den här versen betyder. Det kan vara väldigt svårt att bara förstå så här. Ayyaman ma'dudat. Ett begränsat antal dagar. Yani Sheikhen säger att fastan inte har föreskrivits under flera månader eller flera år eller massor med dagar, utan ett fåtal dagar, begränsat antal. För man kan min komma ridan, så den som är sjuk och finner svårighet i att fasta, eller han är på resande fot, låt han då ta igen dessa faste dagar när han är frisk eller när han är bofast. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Det här kräver förklaring. I början av islam så var fastan frivillig. Man fastade Yom Ashura i Mekka och i början när man kom till Medina. Och man fastade, vissa fastade 3 dagar varje månad. Och sen när profeten sa som kom till Medina så föreskrevs fastan i Ramadan. Men till en början så var det också frivilligt. Alltså man fick välja fasta eller mata en fattig eller flera fattiga. Man var tvungen att fasta eller mata en fattig. Och sen så blev det obligatoriskt för alla att fasta. För man shahida minkum och shahra följasum. Så alla säger då i början här, i början av lagstiftningen gällande fasta, och de som klarar av den fastan får lov att sona med att ge mat åt den behövande. Och den som självvalt gör mer gott, alltså ger mat åt mer än en person, så är det bättre för honom. Men att fasta är ännu bättre för er. Så att mata en fattig var någonting bra. Men att fasta var ännu bättre. Om ni bara visste. Så Sheikhen säger, i dessa verser finns det många bestämmelser och visheter och fawaid. Det första är då Allah subhanahu wa ta'ala nämner att ni ska fasta under ett begränsat antal dagar. Så att personen känner att det är lätt att fasta med de här orden. Ett fåtal antal dagar. Och Sa'di han nämnde samma sak. Att då Allah förpliktade fastan, så nämnde han att den är ett begränsat antal dagar. I qalilatun. Fåtal dagar. Fi ghayatis suhula. Att det är otroligt lätt att fasta dessa dagar. Och sen så nämnde han ännu en underlättelse. Som är att om man är sjuk eller resande så behöver du inte fasta alls. Vi kommer tillbaka till det här med resande. Taib, Sheikhen, han säger att den fastande som är sjuk behöver inte fasta, utan han kan ta igen fastan när han blir frisk. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Taib, Allah säger här den som är sjuk. Är det vilken sjukdom som helst? Eller är det en sjukdom som gör det svårt att fasta? Om du har ont i fingret, kan du bryta fastan? Ja? Kan du? Ja? Nej, kan inte. Utan den sjukdomen som gör det svårt för dig att fasta. Att du inte blir sjukare eller det tar längre tid att bli frisk. Och det här är åsikten av hos de flesta av de lärda. Så den som inte har svårigheter att fasta får inte bryta fasta. Om han har en mindre sjukdom. Och den andra personen är den som är resande. Han behöver inte heller fasta, utan han får skjuta upp sin fasta tills en annan tid. Och så säger Sheikhen att det är bättre, bevisen tyder på att det är bättre att fasta när man är resande om det inte är svårt. För det första, när man gör det så följer man profeten sallallahu alaihi wasallam. Och för det andra så frigör man sig själv från att bli skuldsatt. Eller hur? Den som skjuter upp fastan skuldsätter sig själv. Så han blir skyldig att fasta dessa dagar. Och att det är lättare att fasta direkt än att skjuta upp fastan, att ta igen fastan. Och Sheikhen nämner i andra böcker också en annan nytta som är att du fastar i en välsignad tidsperiod som är Ramadan. Vilket är bättre än att fasta utanför Ramadan. Och det här är om det inte finns svårighet i att fasta under resan. Men om det finns svårighet så är det bättre att bryta fastan. وَلَيْسَ مِنَ الْبِرْءَ اَنْ يَصُومُ. Och det är inte från fromhet att fasta. Och om det är mycket svårt att fasta under resan, مَشَقَّةٌ شَدِيدَ, då är det haram att fasta under resan. För profeten sallallahu alaihi wasallam var en gång ute och reste, och det berättades för honom att det fanns folk som hade svårighet att fasta. Så han bröt fastan framför alla människor. Och många av sahaba bröt också fastan. Men sen fanns det folk som fortsatte att fasta. Och man berättade det här för profeten sallallahu alaihi wasallam, då så sa han ulaikal usa ulaikal usa. Dessa är de trotsiga, eller dessa är trotsiga. De syndar eller de är trotsiga. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Så Sheikhen då nämner att det finns tre sorters situationer under fastan, under resan. Att det är lätt att fasta, ingen svårighet. Då är det bättre att fasta. Om det är lite svårt att fasta, då är det bättre att bryta fasta. Om det är jättesvårt att fasta, så är det haram att fasta. Och generellt så har det också nämnts då gällande att fasta när man är resande. Till exempel hadith från Hamza ibn Amr radiyallahu anhu, att profeten sallam frågades om att fasta under resa av den här mannen. Och den här mannen brukade fasta mycket. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, om du vill kan du fasta. Och om du inte vill så behöver du inte fasta. Alltså det är frivilligt. Fasta om du vill. Och den hadith finns i Sahih Bukhari. Och Anas radiyallahu anhu berättar också att när vi reste med profeten sallallahu alaihi wasallam så fanns det de som fastade och de som inte fastade. Och ingen klandrade den andra. Ingen av sahaba sa du har rätt eller du har fel. Utan man gjorde vad man ville. Och den fastande, den resande, får bryta fastan även om det inte är svårt. Även om du ska flyga till Malmö. Du ska till närmaste flygplatsen och du flyger till Malmö. Någonting jättelätt, ta en halvtimme. Så får du bryta fastan. Det är tillåtet. Och du klandras inte för att du har gjort det. Det är helt och hållet tillåtet. Ta en fråga som inte Sheikhen tar upp här. Får man bryta fastan hemma i Ramadan innan det att du reser? Till exempel du har ett plan klockan 12 på dagen. Får du käka frukost klockan 10? Nej. Ja. Allah, det är som Sheikh Mukbil Rahimahullah nämner, för jag tror att det är tillåtet baserat på en affär från Anas radiyallahu anhu, att han gjorde så. Anas bin Malik från Sahaba. Och det är när man är säker på att man ska resa, så får man då äta innan det att man reser. Allah. Det finns också ulema som säger att det inte är tillåt. Utan att man måste bryta fastan när man väl har begett sig ut på resan. Och så nämner Sheikhen att i början av fastan så var folk fastan var frivilligt och man fick själv välja om man ville fasta eller inte. Som det har nämnts i hadith Salama ibn Akwa radiyallahu anhu i Bukhari och Muslim gällande den här versen, att den som ville fasta fick fasta och den som ville mata en fattig fick göra så. och sen att versen blev upphävd med att alla skulle fasta. Taib, det finns en sak här som är väldigt viktig, och det är att den här versen, att de fick välja mellan att fasta eller att mata en fattig, versen generellt är upphävd, men den gäller fortfarande för de som är äldre, de som är sjuka, män och kvinnor som inte kan fasta. Det är svårt för dem att fasta, någon som är 90 år, 80 år och så vidare, någon som har diabetes och så vidare. De behöver inte fasta, utan de matar en fattig för varje dag. Som det har nämnts från Abdullah bin Abbas, de matar en fattig med nisf sa, alltså cirka 1,5 kilo ris eller någonting, ger man till en fattig för varje dag som man har brutit fastan. Eller så bjuder man på en riktig måltid. 30 personer eller en fattig per dag och så vidare. Så en viktig fråga här som också är värt att nämna. Många av sahaba, stora sahaba, säger att den här versen också gäller kvinnan som är gravid, höggravid eller ammar och är rädd för sig själv och sitt barn. Att de också får bryta fastan och att de också kan mata en fattig för varje dag. Till exempel så har det berättats från Ibn Abbas radiyallahu anhum. Han sa att om den gravida kvinnan är rädd för sig själv eller den ammande kvinnan är rädd för hennes barn i Ramadan, så bryter de fastan och matar en fattig istället för varje dag som de bröt fastan. Och den här är autentisk, den finns i Tabari. Och det har också berättats från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum att han såg en gravid kvinna som fastade i Ramadan, så sa han: du är bland dem som inte kan fasta, så mata istället en fattig för varje dag och du behöver inte ta igen denna dag. Och det här är också autentiskt, det finns också i Tabari. Och Ibn Umar frågade också om en kvinna som är gravid och är rädd för hennes barn, och så sa han: hon bryter fastan och matar en fattig för varje dag. Ja. Och denna är också autentisk. Och det finns liknande, massor med liknande berättelser. Och det är också autentisk, eller också berättat från Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Jubayr, Al-Qasib ibn Muhammad, Qatada och Ata. Många av salaf hade den här åsikten att kvinnan bara matar och behöver inte ta igen dessa dagar om hon är gravid eller ammandes. Och inshallah, det är den korrekta åsikten. Och Ibn Qudama nämner att det finns ingen av sahaba som har en annan åsikt. Taib. Taib, vi kan gå in på det sen inshallah. Det finns typ 4 åsikter i den här frågan, men det här är den som verkar vara mest korrekt. För den stöds av sahaba och de som är mest kunniga i tafsir på Koranen, som är Abdullah ibn Abbas och Abdullah ibn Umar. Och ingen av sahaba har sagt någonting annat. Så vi följer salaf och saleh, eller hur? Vi är salafion. Koran och sunna på salafs förståelse. Och jag vet att ulema idag, de har en annorlunda fatwa att hon måste ta igen det. De säger att hon är som den sjuka. Men sahabas förståelse går före. Och vi kan inte tala. Alla, hon ska mata. Allah. Vi kan ta den diskussionen sen. Versen bevisar också Allahs hikma i hur sharian kom gradvis. Den kom stegvis. Precis som gällande alkohol. Det blev också förbjudet stegvis. Det var kommit direkt från himlen att det är haram, utan stegvis så blev alkohol förbjudet så att folk skulle lättare kunna acceptera det. Och samma sak med fastan. Att först var det frivilligt och sen så blev det obligatoriskt. För de sa också att många av araberna var inte vana vid att fasta. Det var något nytt för dem. En annan färg är också att frivillig dyrkan är otroligt bra för människan. För man tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu. Att den som gör detta frivilliga har gjort något som är bättre för honom. Versen bevisar också att gärningar har olika nivåer och olika grader. Att det var bättre att fasta än att mata en fattig. Och det är något som vi känner till, att vissa gärningar är bättre än andra. Versen bevisar också att Allah älskar fasta. Allah älskar fasta. Wa antasumu khayrun lakum. Att ni fastar är bättre för er. Alltså det är någonting som Allah tycker om. Nästa vers. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مونادا av رمضان är den i vilken Koranen sändes ner som vägledning för människorna och med tydliga bevis på denna vägledning och el-furqan, åtskiljaren. Den av er som bevittnar månadens nymåne ska alltså fasta under denna månad. Men den som är sjuk eller på resa ska istället fasta under motsvarande antal andra dagar. Allah vill göra det lätt för er och avser inte att betunga er. Ni ska därför fullfölja antalet fastedagar och prisa Allah för att han har väglett er så att ni kan visa honom er tacksamhet. Ja. Sheikh Ibn Uthaymin säger här kortfattat gällande dessa verser: Shahr Ramadan. Det är månaden som är mellan Sha'ban och Shawwal. Och den kallas för Ramadan för att det var otroligt varmt, alltså första gången man namngav den här månaden. Och Ramda kommer från ett ord som har med värme att göra. Därför sägs att den kallas för Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sände ner Koranen i Laylat al-Qadr. Och det var i Ramadan. Han började att sända ner Koranen i Ramadan. Hudan linnas, som en vägledning för människorna. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, som vägledning för människorna med tydliga bevis på denna vägledning och al-furqan, åtskiljaren. Al-furqan, den som skiljer på rätt och fel, sanning och falskhet, det goda och det onda folket. För man shahida minkum och shahra falyasum. Yani den som vittnar, den som ser denna månad ska fasta. Och vi kommer till att den här versen kan ha två betydelser. Antingen att du ser nymånen eller att du är bofast. Och man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Och det här har vi nämnt tidigare, det som är sjuk eller resande tar igen de dagarna han har brutit fastan på. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah vill göra det lätt för er och avser inte att betunga er. Så Allah vill underlätta för människorna och vill inte göra det svårt för människorna. Wa litukmilul idda. Därför ska ni fullfölja antalet fastedagar. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Och prisa Allah för att han har väglett er så att ni kan visa honom er tacksamhet. Det finns många fawaid i dessa verser. Det första är att fastan är föreskriven på en speciell tid. Och det är Ramadan. Och att Koranen sändes ner i Ramadan. Och här är det ganska viktigt. Vad var det som sändes ner i Ramadan? Var det hela Koranen eller var det någon del av Koranen? Walid. Hela, en del.
Hela.
Hela. Nej, du sa rätt fast en sak var fel. Hela Koranen sändes ner enligt Ibn Abbas till Beitul Izza. Det finns ett hus som en moské, helig moské i himlen. Eller över Kaaba typ. Att den sändes ner dit. Och därifrån har änglarna kommit ner med den gradvis under 23 års tid. Men den första versen kom i Ramadan. I Laylat al-Qadr. Och Shinqiti nämner hans tafsir att Allah nämner inte den här versen om han sände ner Koranen under dagen eller under natten. Den första versen. Var det under dagen eller under natten? Ja? natten. Bevis? Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatul Qadr. Finns en annan vers också. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Att vi har sänt ner den under en välsignad natt. Sa'di nämner också i hans tafsir just det här sammanhanget. Varför fastar vi under månaden där Allah sänder ner Ramadan, eller sänder ner Koranen? För att, som Allah beskriver Koranen, att den är vägledning för människan, den är furqan, den skiljer på rätt och fel. Den är otroligt stora nåd att Allah sänder ner den bästa av vägledningar som har kommit till människan, som ska gälla fram till domedagen, till den bästa av sändebud, i någonting som vi borde tacka Allah för. Att under den här välsignade månaden så måste vi tacka honom, och det gör vi genom att fasta, att utöva fasta och tacka honom subhanahu wa ta'ala att han har gett oss denna välsignade bok. En annan fayda som man kanske aldrig har tänkt på är att versen också bevisar att Allah är över sin skapelse. Allazi unzila fihi al-Qur'an. I månaden där vi sänder ner Koranen. Koranen är Allahs tal. Och om Allah sänder ner Koranen så tyder det på att Allah är över sin skapelse, eller hur? Eller hur? Den som sänder ner någonting, han är över. Eller hur? Och det här är någonting som Ahle Sunna tror, att Allah är över sin skapelse. Han är över de sju himlarna. Allah är inte bland människorna, som vissa säger. Att Allah finns i allt eller överallt, i våra hjärtan och sånt. Det här är fel. Allah är över sin arsh, över de sju himlarna. Och att Koranen också är vägledning och den är furqan. Den skiljer på rätt och fel. På folket som följer sanningen och folket som följer batil. Och det här är jätteviktigt. Att islam har kommit för att skilja på rätt och fel. Och inte som vissa säger att men, alla har rätt och det viktigaste är att man är snäll, att alla dyrkar en gud och så vidare. Eller Koranen skiljer på rätt och fel. Det finns haq och det finns batil. Det finns bara en väg till paradiset. Och Koranen har klargjort det här, vägen till paradiset, vägen som leder till honom, och de många vägarna som leder till helvetet har också Allah klargjort i Koranen. Beskrivningen av de som går till paradiset och beskrivningen av de som går till elden. Och som änglarna också sa om Muhammed sallallahu alaihi wasallam i en hadith i Bukhari, var Muhammadun fariqun bainan nas, att Muhammed har kommit för att skilja på människor, splittra människor. Skilja på rätt och fel. Skilja på sanning, falskhet, de som följer rätt och de som följer fel. Så att splittra folk är inte alltid dåligt. Om du har två killar, kompisar, och den ena är dålig, uppmanar den andra med dåliga saker. Att röka och gå på disco och sånt. Om du splittrar mellan de här två, så att den ena kommer tillbaka till religionen och blir, kommer bort från den här dåliga människan. Har du gjort någonting fel? Ja? Någonting bra? Ja. Så det är inte alltid dåligt att splittra mellan folk. Vi splittrar och skiljer på det som är rätt och fel. Det är det som Ahle Sunna också gör. Och det som Koranen gör. Att skilja på rätt och fel. Versen tyder också på att man ska reflektera över Koranen. Att Koranen är vägledning för människan. Sheikhen säger här att hur ska människan komma fram till den här vägledningen? Det är endast genom att reflektera över Koranens budskap. Eller hur? Om du bara läser Koranen utan att förstå den, är det en vägledning? Ja? Vad har du fått för vägledning? För att få den här vägledningen, vägen till paradiset, så måste du försöka förstå dig på Koranen. Eller hur? Vilket kräver att du reflekterar över Koranens budskap. En annan färg är också att det är obligatoriskt att fasta då man ser nymånen. Eller hilal. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ وَشَهْرَ فَلْيَسُمْ. Att den av er som bevittnar månadens nymåne ska alltså fasta. Och det kan då vara två förklaringar. Att man bevittnar nymånen eller att man befinner sig i sin hemstad. Shahida kan också betyda att han är bofast och Ramadan kommer. Och här nämner sheikhen att vi muslimer bekräftar Ramadans början genom att man har sett nymånen. Vissa idag försöker säga nej, vi går efter de här kalender, de här astronomerna som liksom har räknat ut flera år framåt, exakt vilken dag och vilken tid man kommer se nymånen. Det här går vi inte efter, utan vi går efter att man ser nymånen. Det är det muslimerna går efter. Som han nämns i en hadith, att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa att jag har sett nymånen. Och då så frågade han honom: "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah?" Vittnar du om detta? Han sa ja. Och då så beordrade han Bilal att kalla bland folket att fasta dagen efter. Alltså om man har sett nymånen ska man fasta. Som det har sagts i en hadith: "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Att fasta då ni ser nymånen, och bryt inte fastan förrän ni ser nästa nymåne. Där, vi kommer till en till fråga som är väldigt viktig. Där, vi kan pausa och göra salah och fortsätta efter salah. Det är jättekort, det är kanske 10 minuter. Inshallah, men vi avbryter för salah. Ja? Fortsätta 10 minuter. Så vi fortsätter 10 minuter. En viktig fråga som ofta kommer upp: måste alla muslimer fasta och bryta fastan samtidigt? Ni vet, ni hör ofta att turkarna börjar på lördag, muslimerna, de andra börjar på fredag och så vidare. Ni hör ofta sånt här. Eller de gjorde Eid på fredag, de gjorde Eid på lördag och så vidare. Måste alla muslimer fasta samtidigt? Sheikhen säger här att det finns lite olika åsikter. Alla nämner att det är obligatoriskt att fasta när man har sett nymånen. Så de som inte har sett den behöver inte fasta. Vissa säger att om någon i muslimska umman har sett nymånen så måste alla fasta. Och vissa säger att om de är ett land, de följer en ledare, så måste alla fasta om de har sett månen i det här landet. Och vissa säger att de som har sett den fastar och de som inte har sett den behöver inte fasta. De behöver inte följa de andra. Och han nämner Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, att han säger att nymånen visar sig ibland på olika ställen. Om den visar sig samtidigt måste alla fasta. Men om den inte gör det så behöver alla inte fasta samtidigt. Yani till exempel om någon skulle se nymånen i Indonesien idag, då måste de fasta. Om vi ser den imorgon, då måste vi fasta dagen efter. Taib. Men han säger nu för det mesta idag, så är det ju så att vi går efter det vi har hört liksom. Man har sett nymånen någonstans, de i Mekka säger att det är Ramadan imorgon, så fastar man dagen efter. Men inshallah, det är helt okej att man gör så. Taib. Hur många dagar kan Ramadan vara? Minimum och maximum. Ja? 29 minimum och maximum 30. Ja. Månaden är 29 eller 30, som profeten Salom har klargjort. Om man skulle resa bort och inte fasta under hela Ramadan, 29 dagar. Hur ska man ta igen Ramadan? 29 eller 30 dagar? Ja? Ja? Du har brutit fastan 29 dagar. Ska du ta igen 30? Nej. Du ska ta igen så många som du har brutit på. Och som Allah säger, fa'iddatun min ayamin ukhra. Att han ska ta igen dessa dagar på samma sätt som han då, lika många antal och så vidare. En annan fa'ida som Sa'di nämner är att det spelar ingen roll. Alltså en lång dag behöver inte ta sig igen med en lång dag. Om du bryter fastan under sommarens längsta dag, så kan du ta igen den under årets kortaste dag. Det är tillåtet, det är inget fel med det. Och tiden är också lång, du har fram till nästa Ramadan på dig. Men generellt så ska muslimen inte skjuta upp de här skulderna som man har, utan man försöker ta igen dem så snabbt man kan. Som du har nämnts i många bevis, att man ska skynda sig i att göra goda gärningar. Man ska tävla i att göra goda gärningar. Så det är inte passande att man väntar till precis innan nästa ramadan. Det har nämnts från Aisha radiallahu anha att hon sa att vi brukade inte ta igen vår ramadan förrän strax innan nästa ramadan. Så det är också tillåtet att göra så. En annan fayda är att allt som Allah har föreskrivit för människan är lätt. Allah har inte gjort någonting för att göra det svårt för människorna. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah vill lättnad för er och han vill inte göra det svårt för er. Och som Allah också säger i andra verser, wa ma ja'ala 'alaykum fi dini min haraj. Han har inte lagt någon börda på er i religionen. Allting i religionen är lätt. Om du är sjuk, om du är resande, behöver du inte fasta. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också, dini yusr. Religionen är lätt. Yassiru wa la tu'assiru. Underlätta för folk och gör det inte svårt för folk. Så religionen är lätt. Och här nämner Sa'di att fasta i grunden är lätt. Sen om du är sjuk eller resande så blir det ännu lättare. Och det här gäller generellt i religionen att allting är lätt. Och sen om det kommer någon slags något hinder eller komplikation så underlättas det ännu mer. Antingen genom att du inte ens behöver göra den här saken. Eller att du gör den på ett mer underlättat sätt. Taib. Till exempel hajj. Om du är fattig, behöver du göra hajj? Du behöver inte göra hajj överhuvudtaget. Taib. Bönen. Om du inte kan stå och be, vad gör du då? Du sitter och ber och så vidare. Så religionen har kommit för att underlätta. Om du inte kan göra wudu, vad gör du? Tayammum. Om du inte kan göra tayammum, om du är fastkedjad på en stol, vad gör du då? Du ber ändå, utan wudu. Allah kräver oss inte mer än vad vi kan göra. Och därför säger sheikhen här en annan fayda, att om du har en fråga där det finns typ två åsikter och bevisen är väldigt svåra att överväga vilket är mer korrekt, så säger sheikhen att man går efter det lättaste. Man tar det som är lättast. Och det här är den korrekta åsikten. Att till exempel ett bevis tyder på att den här saken är haram och ett annat tyder på att den är halal. Och det är jättesvårt att avgöra vilken som är korrekt. Bevisen är väldigt svåra. Då tar vi det lättaste. Men den här principen är väldigt viktig, att man går tillbaka till ulema. Inte att vi själva, mashallah, det finns två åsikter, ta det lättaste i allting. Det är inte så. Utan du går tillbaka till ulema. Ulema måste ha valt den här åsikten och så vidare. Och bevisen ska vara svåra. Inte att en hadith som är sahih går emot en hadith som är daif och du väljer den som är daif för att den är lättare. Utan det ska vara verkligen att bevisen är typ jämställd. Och sen sista versen, att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar människorna att prisa Allah, litukabbiru Allah, att prisa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, för att han har väglett oss, och att visa honom vår tacksamhet. Och här denna vers gäller från och med den sista, alltså den gäller Eid, när Ramadan är slut. Sista kvällen i Ramadan, när solen har gått ner, så gör man takbir. Man säger Allahu Akbar fram tills det att imamen går upp på Salat al-Eid. Alltså självklart så får du sova på natten. Men från Maghrib tills du sover och till du vaknar, tills det att du går till Salat al-Eid, så är det sunna att göra takbir. Männen gör det högt och kvinnorna gör det tyst, säger sheikhen. Och man gör på det sättet att man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Eller så säger man Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allt det här är tillåtet. Och att man också känner till Allahs välsignelse, att han har väglett oss till religionen. Så att man gör takbir och man tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Tackar honom genom att lyda honom. I aqida, i tal och i handling. Och sen säger Sheikhen att vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss att vara honom tacksamma, att dyrka honom på bästa sätt och att underlätta allting för oss. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.